Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogram via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Idag lyssnar vi till semesterprataren Kjell-Erik Sellgren. Välkommen Kjell-Erik.
Jag gick ner för läggdan. Lite småarg var jag. Kompisarna som stod en bit högre upp insåg att kniven som sakta roterade skulle träffa mig. Skräcken tog den vid sitt grepp under några bråkdelar av en sekund. Själv var jag helt omedveten om faran till dess kniven träffade mig i bakhuvudet med skaftet före. Hej, jag heter Kjell-Erik Sellgren, uppväxt i Gullänget och med många år på Hägglund och Söner. Nu ska jag först berätta om hur det var att växa upp i Gullänget. Sedan kommer jag berätta några episoder från mitt yrkesliv. De flesta av dem är roliga. Någon enstaka är lite läskig. Episoden jag beskrev inledningsvis inträffade när vi kastade kniv. Ingen ovanlig lek, det gällde att kasta kniven så långt som möjligt och få den att fastna i marken. Det var ovanligt att den stod helt upprätt. Mer vanligt att den lutade, och då var regeln att ändan på skaftet skulle vara två barnfingrar från marken. Vid tveksamma fall låg vi alla på marken och övervakade mätningen. När det var dags för mig att gå hem ville de övriga fortsätta, men det var min kniv. När jag inte fick tillbaka kniven och helt sonika gick därifrån insåg väl grabbarna att någon av dem skulle vara tvungen att gå hem till mig med kniven. Därför kastade en av killarna kniven efter mig. Vi lekte ofta i skogen mellan stiftelsehusen och sjukhuset. Sanatoriet där det som drabbades av TBC vårdades låg uppe vid Vemerkliniken. Och eftersom frisk luft var en av de få behandlingar som fanns mot sjukdomen fanns det en fin promenadväg från sanatoriet till Gullänget och tillbaka till sanatoriet. Det området var vår skog, tyckte vi. Men barnen som bodde på Solgårdsgatan var också där och lekte. Och de ansåg nog att det var deras skog. Mer om det senare. Första gången jag hörde en låt av Povel Ramel, då låg jag hemma i påsjuka. Det var den här låten. Och sedan dess har Povel alltid varit en av mina favoriter.
Det blev lustig ut utav Huddinge Expressen då min lilla son klottrig kommer fram med något underligt i handen.
Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
Hammare och spik?
Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
Är det bara kokosnöten?
Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
Ja.
Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Till hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Trots att den gav min mor en ny mimik.
Tack för det.
När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
Är det bara kokosnöten?
Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
Va?
Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
Nitroglycerin?
Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl. Bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser det står där inte mer. Det är bara kokosnöten som är så lik.
Är det bara kokosnöten?
Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera pyromanik. Så att säga, röjningen blir lätt. Den enklaste man sett. För det är bara kokosnöten som är så lik. Så lik, så lik, så lik. Så bara kokosnöten som är så lik.
En granne, Albert Gidlund, värvade mig att sälja MT på söndagarna. Morgontidningen MT var sossarnas rikstidning på den här tiden. Varje söndag förmiddag sålde jag 20 exemplar av tidningen. Ersättningen var 5 öre per exemplar. Det blev 1 krona. Därför hade jag råd att gå på matiné varje söndag. Jag gick aldrig ensam. Alltid var det några killar som också hade en slant till bio. En biljett kostade 50 öre. Sen ökade de priset till 60 öre. En prishöjning på 20%. Men jag kunde inte räkna med procent på den tiden. På biograferna såg vi cowboyfilmer, indianfilmer och naturligtvis Tarzan. Johnny Weissmuller, som spelade Tarzan på den tiden, var vår stora hjälte. Han slängde sig i lianerna och simmade bland krokodilerna. Vi försökte naturligtvis rigga upp rep i skogen för att göra likadant. Men vi fick aldrig till det på samma sätt som Tarzan. Däremot fungerade hyfsat att leka cowboy när vi cyklade hem från biografen och nästan hyfsat när vi tränade på att smyga oss ljudlöst i skogen, liksom indianerna. På flygfältet som idag heter kvarteret Loket spelade vi fotboll. Jag var visserligen värdelös på fotboll, men jag var en av de få grabbar som ägde en boll, därför fick jag vara med. Men på flygfältet höll också flygklubben till. De ägde ett glidflygplan som de vinschade upp och drog upp med hjälp av en bil. Killarna som höll på med modellflygplan var också där för att prova och visa upp sina modeller. Dessutom var flygfältet en idealisk plats för drakflygning. Drakarna byggde vi själva. Eftersom det byggdes friskt i Gullänget fanns det gott om spillvirke, så det var lätt att hitta material till drakarna. Vi la 2 träribbor i kors och sen klädde vi korset med gråpapper. Längst bak på draken knöt vi fast en svans och sen var det bara att fästa ett långt snöre i draken och ge sig iväg till flygfältet. Vi gjorde pilbågar av grenar från enrisbusken och pilbössor av spontade brädor. Jag kommer ihåg att det tog en evighet att härja till en pil som var så smal att den kunde glida i skåran på den spontade brädan. Uttjänta konserveringsringar och gummi var användbara både till slangbäller och pilbössor. När vi var hemma läste vi böcker. Favoriterna var Bingles och kapten W.E. Jones och Hjortfot och Edward S. Ellis. Böckerna och filmerna påverkade naturligtvis våra fantasier och drömmar. Det blir musik, Det gåtfulla folket med Olle Adolfsson.
Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland. Och de glider så fint utan köl. Där går en flicka som samlar på stenar. Hon har en miljon. Kungen av träd sitter stilla bland grenar i träd kungens tron. Där går en pojke som skrattar åt snö. Där går en flicka som gjorde en ö av 15 kuddar. Där går en pojke och allting blir glass som han snuddar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket. Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är en äng och en vind. Där finner kanske en pojke ett nytt Samarkand och far bort på en svängande grind. Där går en flicka som sjunger om kottar. Själv äger hon två. Där vid ett plank står en pojke och klottrar att jorden är blå. Där går en pojke som blev indian. Där går kungen av skuggar runt stan och skuggar bovar. Där fann en flicka en festlig grimas som hon provar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket. Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är en gård och ett skjul. Där sker det farliga tågöverfallet ibland vackra kvällar när månen är gul. Där går en pojke och gissar på bilar. Själv vinner han jämt. Fåglarnas sånger i olika stilar är magiska skämt. Där blir en värdelös sak till en skatt. Där blir sängar till fartygen natt och går till månen. Där finns det riken som ingen av oss tar ifrån dem. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folk.
Jag bodde i radhusen. De där avlånga husen som finns mellan Radhusvägen och Stjärnhusvägen. Varje hus har 6 lägenheter med kök och vardagsrum i bottenplanet och 2 sovrum och badrum på övervåningen. Dessutom fanns det ett källarplan. I källartrappan hängde pappas hagelgevär och i en väska fanns patronerna. Bössan rörde jag inte, men hagelpatronerna var jag intresserad av. En dag stoppade jag 3 patroner i fickan när jag var på väg till en kompis. Kompisen bodde högst upp på Lärlingsvägen vid Skogsbrynet. Vi gick till deras pannrum. Där var vi ganska säkra på att vara i fred. Med spetsigt föremål, troligen en spik, tog vi bort locket på hagelpatronen. Under där hittade vi små hagelkulor. När vi hällde ut dem blottades ett annat lock som vi petade bort, och där fanns krutet. Vi tog lite och tände på, det flashade till. Vi upprepade det tills krutet var slut. Då slaktade vi ytterligare en hagelpatron. Men den såg likadan ut. En patron blev kvar hos min kompis. En dag när jag inte var där bestämde han och en annan kille att de skulle försöka smälla den. De avlägsna haglen la patronen på en sten, tryckte en spik mot tändanordningen på baksidan, slog till spiken med en hammare. Det small ordentligt. Men killarna klarade sig utan skador. Med lite otur hade det kunnat skada både händer och ögon. I samma väska som hagelpatronerna fanns också några vanliga patroner. Jag minns att jag tog en. Sen gick vi upp till skogen och försökte smälla den genom att kasta den mot en sten. Tack och lov så misslyckades vi. Om patronen hade smält hade både kula och hylsa kunnat skada oss. Men sådana tankar fanns inte i våra huvuden. Ibland cyklar vi till skyttis för att leta tomhylsor. Tyvärr brukar skyttarna plocka reda på dem, så de var svåra att hitta. Men trägen vinner, några enstaka hittar vi alltid. Tomhylsorna var bra att ha på sista april. Då packade vi dryck, smörgåsar och naturligtvis korv i ryggsäcken. I fickorna hade vi tändstickor och smällare. Sen var vi ute till framåt småtimmarna. Om man stoppade in smällaren i en patronhylsa small det lite högre, vilket var kul. Men ännu roligare var det att bygga en liten ramp av snö. Lägga den laddade patronhylsan där, tända på och se hur långt hylsan flög iväg. Vid lyckade experiment flög den iväg mer än 10 meter. Sen gäller det att hitta tomhylsan igen. 1948, det året fyllde jag 10 år. Några ungar hade upptäckt en eller flera trasiga fönsterrutor på det vita stiftelsehuset vid Stjärnhusvägen och började kasta sten på de rutorna. Ganska snart var vi många ungar som stod där och kastade sten. Naturligtvis ledde det till att fler rutor gick sönder. Det var semestertid så bygget stod still och vi fick ostört stå där och kasta. Efter semestern blev det polisutredning av Själevadspolisen. Polisen gick från familj till familj och vi ungar följde efter som en svans. Jag minns att jag skrev om det. Ärendet avslutades hos barnavårdsnämnden i Skellevad. Men det gick tydligen inte att fastställa vilken av oss eller vilka av oss som kastat sönder en hel ruta. Eftersom alla sa att de endast kastat på de rutor som redan var trasiga. Jag sa tidigare att vi i Gullänget ansåg att skogen mellan sanatoriet och stiftelsehusen var våran skog. Men den uppfattningen hade också ungarna på Överstan. En måndag blev det ett väldigt rabalder på Krokstadsskolan. På rasten fick vi veta att två killar från Gullänget hade blivit infångade och fastbundna i skogen av några grabbar från stan. Innan stadskillarna lämnade dem hade man kommit överens om att träffas för att slåss om makten över skogspartiet. En av killarna i sjuan blev vår ledare. Och efter skolan tågade 20-tal, kanske 30, småkillar mot sanatoriet. De yngsta gick i trean och de äldsta i sjuan. Själv gick jag i femman. Strax innan vi kom fram till sanatoriet bröt vi torra grenar i skogen för att inte komma obeväpnade till kampen. Uppe vid sanatoriet fanns en bordbana. Där satt våra motståndare och väntade. Det var 2-3 grabbar från Solgårdsgatan som gick i femman. De blev nog skraja när de såg oss. Vi skickade fram ett par förhandlare som föreslog att vi skulle spela fotboll om saken. Stadskillarna accepterade förslaget och stack iväg för att hämta en fotboll och några spelare. De kom aldrig tillbaka. Vi väntade kanske en timme innan vi gav upp och gav oss iväg hemåt, lätt segerbussiga. På vägen hem bildades Gullänges gulligaste gangstergäng, GGGG. Det var vår första och sista räd. Nu kommer musik, brev från kolonin med Cornelius Vreeswijk.
Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat 2 framtänder för jag skulle gå på händer. När vi latcha de charader, så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
Ja, hej igen. Jag heter Kjell-Erik Sellgren. Nu hoppar jag fram i tiden, till 70-talet. Jag jobbade som konstruktör och 1975 började jag på Hägglunds Marin, där jag fick ansvaret för orderbunden konstruktion av fartygskranar. Där verkade jag och trivdes i 4 år. Men en trevlig och bra chef för Gentekranar bestämde sig för att flytta hem till Helsingborg. Och jag blev erbjuden hans tjänst. Gentekranar är stora, tunga kranar som går på räls ut efter hela fartyget. De påminner om de stora containerkranarna som finns bland annat i Göteborg. Skillnaden är att de här kranarna inte får ta skada av saltvatten. Eftersom kranarna var så stora var det lämpligt att bygga dem i närheten av skeppsvarvet där fartyget byggdes. Ett av de första projekt som dök upp var Andes projekt. Johnson Line i Sverige, ett tyskt rederi och ett rederi från Chile tänkte öppna en containerlinje från Sydamerikas västkust till Europa. I Chile och Peru finns mineraler och frukt som efterfrågas i Europa. och i Europa fanns massor med industriproducerade varor som efterfrågas i Sydamerika. Men redarna var bekymrade för de stora dyningar från Stilla havet som är vanliga utefter Sydamerikas västkust. En container är vanligen 6, alternativt 12 meter lång och 2,5 meter bred. Med hjälp av en lyftram ska kranföraren försöka gripa containern genom att låsa fast ramen i containerns 4 hörn. Föraren sitter kanske 30 meter ovanför och det är som att dra en synål. Och det är inte så lätt om man är skakelhänt. För när de stora dyningarna kommer in så rör sig naturligtvis fartyget upp och ner och tvärsips. Samtidigt som det rullar lite. Det var det här rederierna var osäkra på. Och de ville köpa kranar som kunde hantera uppgiften. Vi undersökte och fann att en av våra kunder hanterade containers under samma förhållanden i El Salvador. Jag bestämde mig för att åka dit. Problemet var att det pågick ett inbördeskrig i El Salvador. Vi undersökte med redaren i Holland och kom fram till att tryggaste sättet var att följa deras fartyg från Panama till Acajulta i El Salvador. Därför åkte jag till Cristobal vid Panamakanalen. Där bordade jag fartyget. Det var lite läskigt. Jag åkte ut med lotsbåten till fartyget som låg på redden. När vi skulle gå ombord guppade lotsbåten upp och ner av vågorna. Och fartyget som jag skulle gå ombord på rörde sig också, fast mycket långsammare. Besättningen hade öppnat en lucka på sidan av fartyget och där stod en man beredd att ta emot mig. Jag stod kvar på lotsbåten en stund för att känna rytmen i lotsbåtens rörelse. Sen tog jag ett hoppande steg över till fartyget när lotsbåten närmade sig toppen av sin rörelse. Det gick bra. Sen kom mitt handbagage. Resväskan hade flygbolaget tappat bort. Kommer återigen musik. Latinamerikanska rytmer med Julio Iglesias, Yours.
Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separados vivir.
Fartyget gick genom Panamakanalen och när vi passerat kanalen kom min borttappade resväska med en roddbåt. Vi satte kurs mot Nicaragua. När jag vaknade på morgon var vi där. Nicaragua hade haft sin revolution så där var det ganska lugnt. Men nedanför fartyget stod en sandinistsoldat och vaktade. Det var en ung man, kanske 20 år, som verkade oerhört stolt och glad över sitt gevär. När vi var klara satte vi kurs mot Acajölta i El Salvador. Väl framme studerade jag hur lasthanteringen fungerade. Det var dyningar där, men det hade ingen större inverkan på möjligheten att hantera containers. Jag märkte ingenting av kriget. Och fartygets agent försäkrar mig att det var lugnt. Därför ordnar de en bil till mig med destinationen San Salvador. Min plan B var nämligen att om det var oroligt så skulle jag följa med fartyget till Kalifornien. Dagen därpå lämnade jag El Salvador. Det visade sig vara dagen innan El Salvadors ärkebiskop mördades. Om jag varit något dygn försenad hade resan blivit äventyrligare. Det enda jag nu såg av oroligheterna var tungt beväpnad militär på flygplatsen i San Salvador. En annan episod var när vi tillverkade gensekranar i England. Det var två olika projekt där fartygen i båda fallen tillverkades i Newcastle. På den här tiden var vi på Hägglunds dåliga på att tillverka våra produkter på andra ställen än i Gullänget. Sedan dess har vi lärt oss. Vår leverantör, som vi valt för att de var krantillverkare, klarade inte av att leverera enligt avtal. De blev kraftigt försenade. Visserligen var varvet också försenade, men de var affärsmän och passade naturligtvis på att utnyttja situationen till sin egen fördel. Det här innebar att Bo Södersten, som var vd för Hägglund & Söner, blev engagerad. Därför besökte Bosse Södersten Stig Björkman, som var general manager på Hägglund & Marin, och jag Newcastle. Nu var både Bosse och jag lätt handikappade vid det här tillfället. Bosse hade höger hand gipsad och jag gick med krycka efter att ha brutit benet i en fallolycka. Vi landade i Newcastle och på grund av våra handikapp fick Stig Björkman ta hand om vårt bagage. Där kom vi. Bosse med gipsad arm, jag med krycka och Stig konkande på allt bagage. Vi gick till en taxi. Bosse och jag satte oss i baksätet. Och Stig satte sig bredvid föraren som tittade på Stig och utbrast: "To the hospital, I suppose." Han föreslog alltså att vi skulle åka till sjukhuset. Men det hände fler roliga saker på den här resan. Dagen därpå, när vi var på skeppsvarvet, råkade vi passera en grind. På insidan av grinden stod en större grupp varvsarbetare och väntade på att få lämna varvet för lunch. Just när vi började korsa gatan framför grinden öppnade vakten den. En hop med människor rusade emot oss. Jag hann sätta mig i säkerhet. Men jag glömmer aldrig desperationen i Stigs blick när han såg folkhopen välla fram. Bosse klarade sig också. Stig formligen slet honom över gatan. Nu en andra låt med Povel Ramel. Den passar bra till vad jag ska säga nu på slutet. Titta, jag flyger.
När farmor åkte skridskor och när seklet än var ungt, då var livet mindre tungt och dagarna flytt lugnt. Man färdades väl mest med häst och vagn från punkt till punkt, men framför allt så höll man sig på jorden. När hennes barnbarn nu för tiden ut och resa vill, då räcker det inte till med tåg och automobil. Till sådana apparater kan ju nästan få stå still mot flyget som tagit fart så in i Norden. Man flyger lätt, man flyger väl, man flyger rätt, man flyger fel, man flyger hit, man flyger dit, man flyger så bra, så bra, så. Och det finns ju DC-3, DC-4, BC-6 och VC-7, Stretta Cruiser, Fjött och Liners, kallat vad ni vill. Titta, jag flyger, ljuder parollen från alla hållen, boka biljetter, väga bagaget, skymda och sätter bussekipaget, skumpar till Bromma. Jobb som ska komma, Bromma i dimma, vänta någon timma, jädra anamma, vaj med detsamma, frukost i Bromma, lunch ut i Bromma, middag i Bromma, mjölk över Bromma, allting är vitt, vitt, vitt. Ja, det är middag, vilket vitt, vilka dimmor, vilka dimmor, vilka dimmor, dimmor, dimmi, dimmi, dimmor. Sen går det många timmar och så ljuder det en röst, en lycklig liten röst i högtalaren till tröst, som säger: passagerare till syd och väst och öst, nu tror jag ni kan lyfta hela flocken, chas på er. Att börja med är stämningen i tryckkabinen tryckt, man flyr varandra skyggt, men då visar sig något snyggt. Värdinnan, över vars person det faktiskt råder flykt, står redo att befria en från rocken. Det är hon lätt, det är hon väl, det är hon rätt, det är hon fel, det är hon hit, det är hon dit, det är hon så bra, så bra, så. Och det bär upp i luften, fram i luften, av i luften, an i luften, till i luften, från i luften, kallat vad ni vill. Titta, jag flyger uppifrån fältet, spänn lilla bältet, se altituden, rökning förbjuden. Titta, jag flyger 500 meter, lätta på kragen, 600 meter, kniper i magen, 700 meter, gnissla med tanden, 2000 meter, påsen i handen. Titta, jag flyger, titta, jag flyger, titta. Säg lilla skatten, konjak och vatten, whisky och soda, gin och pernoda. Titta, jag flyger, luftkorten pluggas, tuggummi tuggas, se positionen, Halmstad till höger, Kumla till vänster, jo vad det hoppar, hej vad det svänger. Söta värdinnan kommer med bricka, faller i luftgrop, flygande tefat, hummer om bullar, djupfrusen kyckling, kyckling till höger, kyckling till vänster, kyckling till höger, kyckling till vänster, kyckling i örat, kyckling på golvet, skynda och leta, nu ska vi äta, allting är fritt, fritt, fritt. Ja, ha, 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 det vill du, vilken fritt, vilka timmar, vilka timmar, vilka timmar. Timmar, 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 timmar. Som oförvägna prutgäss vill vi sveva i det blå. Det har blivit kommit få och avstånden är små. Man lyfter ifrån Buklanda vid middagen klockan 2 och äter sin supé bland italianos. Dock viges du åt jäktet när du dristar dig att så ett slag i luften slå för flyg och fläng och flå. Din farmor som må hända skulle föredra landå får äta sin spaghetti ut i Tranås. Det ska vara jäkt, det ska vara gnov, det ska vara fläkt, det ska vara snov. Det ska gå hit, det ska gå dit, det ska gå så fort så. Och det flyger många människor, långa människor, dumma människor, skumma människor, fula människor, gula människor, kallat vad ni vill. Titta, jag flyger, hej vad det skuffat, tjo vad det knuffat, upp i den luften, tappa förnuften. Här kommer Karlsson, trilla på Svensson, Pelle och Ester, ut på semester, bort till Mallorca, hur ska de orka? Titta, jag flyger, starta i Bromma, vända i Peking, tjocka i Småland, magra i Värland. Titta, jag flyger, tanka i Bryssel, fylla i New York, in genom tullen, ut genom tullen, aj lilla stumpan, dollar i strumpan. Titta, jag flyger, skulle till Visby, hamna i Hamburg, väskan i Bangkok, rocken i Rio, hatten i Hongkong, skorna i Oslo, handsken är kastad, ligger i Zürich. Titta, jag flyger, fram över Nissa, tornet i Pissa. Titta, jag flyger. Varmt i kabinen, öppna ventilen, här var det frisk luft, huvudet i korsdrag, storm över mjället. Titta det snöar, tuggummit växer, pennorna läcker, påsarna tryter, påsarna räcker, grannarna byter, plötsligt jag ryter. Hallå där, har navigatören, framme i fören, några små snören, så tror jag gör en fallskärm utav min skav. Ja, jag vill hoppa av.
Under mina resor för Hägglunds har jag varit med om två jordbävningar och en tyfon. Den första jordbävningen upplevde jag i San Francisco. Den var liten. Jag och en arbetskamrat, Hans Kron, var i Chinatown för att handla lite grann inför hemresan. Då kände Hans hur det rörde sig under fötterna och han utbrast: jordbävning! Men butiksinnehavaren som månade om sina affärer sa: no, it's just the wind. Alltså nej, det är bara vinden. Men vi var inte dummare än att vi lämnade butiken. Min andra jordbävning inträffade i Istanbul. Jag var och besökte vår lokaltillverkare i Turkiet när fabriken började skaka. Vår värld reagerade först och tog ut oss väldigt snabbt. Huset skadades inte och efter en lång stund vågade vi återvända in. Men först kollade vi att det inte var några sprickor eller annat fel med huset. Det läskigaste jag upplevt är dock en tyfon i Sydkorea. Jag och Hasse Westman var i Busan som ligger på Sydkoreas östkust mot Japan alltså. Jobbet var klart och vi skulle flyga till Seoul på eftermiddagen. Vår medarbetare i Sydkorea, Mr. Lee, hörde talas om tyfonen. Men han trodde att vi trots allt skulle kunna flyga till Seoul. Därför försökte vi med det. Planet gick nästan efter tidtabell, men halvvägs till Seoul blev det väldigt skumpigt. Varken Hasse eller jag har handlag för flygsjuka, så det gick ganska bra. Men vi var omskakade när vi landade i Seoul. Jag kan inte säga att vi var rädda, men vi var klart spända. Vårt hotell låg i centrala Seoul och när vi åkte taxi in mot centrum, ut efter floden som rinner genom stan, såg vi att motorvägarna som låg nära floden var helt översvämmade på båda sidor om floden. Det medförde naturligtvis trafikstörningar och resan in till centrum tog dubbelt så lång tid. Men tyfonen som bara skapade trafikstörningar och översvämningar i Sydkorea orsakade däremot en mindre katastrof i Nordkorea med flera dödsoffer och efterföljande svält. Att resa har både sina fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör intressanta upplevelser och att man träffar många spännande människor. Till nackdelarna hör att man är borta från familjen. När det händer någonting med barnet, huset eller bilen kan det kännas som han lämnat familjen i sticket. När jobbet är klart vill man hem. En av mina gamla chefer åkte 2 dagar i förväg när han skulle till Sydamerika för att hinna se någonting. Han visste att han aldrig skulle stanna när uppdraget var klart. En annan person som ofta reste till Sydkorea och Japan försökte lägga upp rutten så att han först besökte Sydkorea och sedan Japan. Kan ni gissa varför? Jo, i Sydkorea ingår vitlök i den dagliga kosten och han vill inte lukta illa när han kom hem. Tack för mig, nu kommer en låt som passar här. Benny Goodman, Flying Home.
Lyssna till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.